Ja, alltså jag tror att jag har klarat mig undan den där negativa publiciteten, om man ska säga, för att jag har gått och gjort någonting annat efter, och jag har synts och jag har hört. Så jag tror att jag har skrivit en krönika bland annat där jag pratar om hur den kulturen är så annorlunda i USA, att man hyllar verkligen konkurser, men oftast är ju det för att de här entreprenörerna går iväg och startar 2-3 bolag till om det är så att de misslyckas återigen. Men i Sverige så är det ganska ovanligt att misslyckade entreprenörer gör exakt samma typ av stora resa igen. Vi ser liksom inte entreprenörer göra det där om och om igen, förutom liksom vissa av de här, Jens Nylander och några av de här få personerna som verkligen har syns och hörs. Men det känns inte som att det är lika vanligt. Det känns som att man tar ett stabilt jobb när man lämnar en startup och så går man vidare.
Hallå där, Stefan Lundell här på Breakit. Jag är reporter på Breakit till vardags, men nu har jag fått äran att göra 3 specialavsnitt faktiskt utav Breakits podcast tillsammans med vår partner Swedbank. Upplägget är enkelt. Jag har valt ut 3 techprofiler som jag tycker är extra intressanta just nu. Både framåt men också deras bakgrund och hur de byggt upp sina karriärer. Jag kommer fråga dem om det, såklart om deras karriärsresa och deras livsresa i största allmänhet, kan man säga. Och sen vill jag pumpa dem på de hetaste trenderna och även be dem att bjuda på deras take på den läget i den svenska techindustrin just nu. Och efter intervjun måste ni hänga med, för då kör vi ett eftersnack med Swedbanks expert Sofia Wallén, där vi lite reflekterar och tycker till kring vad som har sagts i intervjun. Det snacket får ni verkligen inte missa. Men nu är det dags för mig att presentera veckans gäst, som är ingen mindre än Julia Delin. Välkommen hit, Julia.
Tack så mycket.
Måste introducera också. Jag hävdar att du är ett riktigt stjärnskott på den svenska tech-teamen. Ja. Ung. Hungrig fortfarande. Är det så?
Det är bara för att jag sitter i din styrelse.
Exakt, det är bra med transparens. För du sitter i vår styrelse, men det är inte därför du är här. Men en orsak till att vi rekryterade in det till styrelsen var ju att du har en riktigt imponerande meritlista. Först du bygger upp Handelshögskolans egen startupfabrik, SSS Business Lab, och de har ju sportat ut en rad framgångsrika bolag och rankades härom veckan faktiskt som en av Europas bästa inkubatorer. Och nu har du dragit vidare, men du är fortfarande kvar i handelssfären och drar igång Handels eget riskkapitalbolag som backas av i alla fall delar av den svenska tech-eliten.
Ja, verkligen.
Och hur mycket pengar har ni fått in till fonden?
Ja, men nu är det nästan 100 miljoner.
Det är starkt. Och om vi bara kort pratar lite grann, vi ska återkomma till Handels riskkapital framöver. Men vad är i den här intervjun, vad är investeringsfokus där och vad ska du bränna de här 100 miljonerna på?
Vi ska investera jättetidigt i bolag som kommer ut från Handelshögskolan, både studenter, alumner, fakultet. Alla som bestämmer sig att starta bolag kan komma till oss och få kapital i tidigt skede där andra investerare oftast inte vill investera.
Och vad innebär det i tidigt skede? I kronor räknat ungefär, vad är det ni ger för investeringar?
Vår standardticket är 300 000 kronor per bolag, och sen så när de väl kommer in så ska de ha typ en prototyp på första kund, men prototypen kan liksom vara en landningssida och första kund kan vara pilotdata som man på något sätt har bevisat att det finns en marknad.
Och sen följer ni med dem också i det, om ni kan gå in med mer pengar efterhand? Eller?
Ja, modellen bygger på att vi tar prorata så länge det går bra för bolagen och vi kan följa upp till serie B. Och ungefär 10% av bolagen så investerar vi mer kapital och kan investera totalt 20 miljoner i ett och samma bolag som max.
Spännande. Du, som sagt, ska återkomma till det, men jag gjorde min grundliga research och där, så jag gick in på LinkedIn och kollade in ett CV. Och det var väldigt imponerande, det var ett långt CV var det. Så jag har lagt in mycket tid på det.
Men du vet, när man är ung så måste man ju trycka in allting som man gör, så att det ser ut som att man är äldre än vad man är.
Ja, men det är sant. Men det jag lade märkt ganska mycket där. Men en sak som jag blev lite så här blown away var att du fick pris som årets matematiker och årets spjutspets på högstadiet. Och sen så rullade du vidare med höga betyg på både gymnasiet och högstadiet såklart då. Och sen in på Handels direkt. Alltså du har alltid varit så här driven, eller? Det känns ju som en liksom spikrak karriär.
Ja, men jag har haft väldigt lätt för matte och liksom siffror generellt sen jag var väldigt ung. Ja. Och det gjorde det väldigt enkelt för mig, tror jag, att lyckas. Och du vet, den här halo-effekten av att samma lärare som undervisar i matematik undervisar också i svenska, och då blir man automatiskt bra på svenska också, men det var jag kanske inte.
Men, ja, men nu tror jag lite liksom, duktig matte såklart, men duktig alla andra ämnen också. Det är MVG och allting, tror jag. Så, alltså, ja. Om du går tillbaka, liksom, ändå särskådar själv lite grann, liksom, just där, det känns som att du har haft ett rätt rejält driv liksom, i ditt liv. Stämmer det, eller?
Ja, absolut. Alltså, jag tror att jag har haft lätt för mig, och sen så har jag haft föräldrar som har pushat mig väldigt mycket och tyckt att det har varit kul att utmana mig och liksom trycka mig utanför min comfort zone. Men frågade min mamma om hur hon skulle beskriva mig när jag var liten, så var jag ju superblyg och gömde mig bakom henne hela tiden, och hon chockas ju alltid när jag står på scen och hon är i närheten, för hon tycker att det är sån kontrast mot vem jag var när jag var yngre.
Okej, okay. Hon är stolt också? Eller?
Ja, jättestolt.
Ja. Men vad har de för bakgrund? För du är ju investerare slash entreprenör, har de också den bakgrunden, dina föräldrar?
Nej, inte alls. Min pappa jobbar på Visma i 25 år och
IT-konsult.
Ja, men pluggade på Handels.
Ja.
Så därifrån fick jag Handels. Och mamma har ingen högskoleutbildning och jobbar på bank och inom HR och data.
Ah, okej. Okay. Och vad kommer det så att du, för du känns som du är extremt inne på det här med entreprenörskap liksom. Vad kommer det ifrån då? Har du någon släkting eller har du bara fått, ramlar du bara in i det? Eller vad är din egen analys?
Alltså, jag pluggade entreprenörskap på gymnasiet, och det var liksom första gången som jag hörde ordet. Och det tror jag var för att det var en linje som hette naturentreprenörskap. Och jag var duktig på matte och övertygad om att jag ville plugga natur. Pappa hade pluggat på Handels, och jag förstod att jag behövde ekonomidelen på något sätt, för att jag ville också plugga på Handels. Så då var naturentreprenörskap en sån här perfekt mellanväg. Och där så kom jag in i en klass där alla människor runt omkring mig letade efter problem och försökte knåpa på lösningar på de här problemen. Ja. Och vi kunde liksom vara ute på några kompisar när vi var på festival, så gick vi runt och spånade affärsidéer på så här, men här kanske man kan sätta ett cykelställ, och så har man ett cykelställ på andra sidan, och så kan man ta 10 kronor för att man bara hyr en cykel fram och tillbaka. Ja. Och så, vi kunde gå runt så där hela tiden. Så jag tror det var en miljö som funkar.
Du kom in i en miljö där du upptäckte liksom det här med entreprenörskap, och sen så bara märkte att du själv tycker det var väldigt kul.
Ja. Alltså, jag brukar säga att jag är entreprenör i grunden, inte kanske till yrkestiteln just nu, men för att jag älskar att lösa problem, och jag tycker att det är jättekul att skapa nya grejer. Och jag, den här fonden är ju verkligen jag som blev lite trött och bara, men vi borde göra något nytt här nu. Och startade den.
Men har det med matematik att göra? Alltså lösa problem och
det tror jag absolut.
Ja, precis. Mm. Men just det här att du drar igång, nu måste vi hitta på något nytt läs. Liksom. Är det liksom både en styrka och svaghet, tänker att man tröttnar du snabbt på saker? Eller?
Ja, absolut. Jag blir lätt uttråkad.
Ja, så?
Ja. Men å andra sidan så har jag inte så mycket skrupler över vad jag lär mig. Så om det är så att jag är uttråkad, så kan jag ganska lätt också hitta någonting annat att lära mig. Och jag har ändå varit på Handels i 6 år och byggt upp den verksamheten på inkubatorn, men också startat fonden och liksom hittat nya sätt att hela tiden lära mig saker, även om verksamheten på något sätt har varit ändå ganska stabil.
Just det. Ja, du kan inte bli uttråkad i intervjun, tänker jag. Tänkte jag trycka till dig lite grann här också, så det blir lite fart och lite intensitet i intervjun. För du startade ju något som heter Simply Events, va, 2015. Och ni gick i konkurs.
Ja.
Efter knappt 2 år.
Ja.
Vad var det som hände?
Vi startade ett bolag som skulle sälja, eller hjälpa eventarrangörer att sälja biljetter online. Exakt samma år som Confetti startade. Och Splashdat kom ut från USA. Det var väldigt många plattformar som gjorde exakt samma sak. Vi ville konkurrera med Eventbrite. Vi började med en kund som vi jobbade jättenära. Vi gjorde liksom hela den här, vi gjorde allt rätt utifrån hur man startar bolag. Vi började med en kund, vi pratade jättemycket med den kunden. Vi byggde en plattform som funkade för den. Men det var en kund som även efter 2 år stod för 95% av vår omsättning. Och det var helt omöjligt att resa kapital på det. För att vi var så otroligt utsatta.
Då var rädda om tappade den kunden.
Ja, om man tappade den kunden så tjänade vi absolut inga pengar överhuvudtaget. Och det var liksom, det var Handelshögskolans kårförening som var första kunden.
Mm.
Och de omsatte 6 miljoner kronor i biljettförsäljning första året som vi drev den här plattformen.
Mm.
Och det var ganska svårt att komma upp i den typen av nivåer bara för att ens göra dem liksom 50% av omsättningen. Och efter 200 kunder så hade vi rubbat det där från 100% till 95%. Liksom.
Oj då, okay.
Så vi hade jättesvårt att resa kapital. Men det var absolut inte en tjänst som skulle gå och bootstrappa. Och om det skulle vara så, så skulle vi stanna på en tillväxt, en stabil tillväxt. Och vara ett litet bolag, stark, ja, en bra idé, ett bra team, en liten stabil tillväxt. Och jag insåg väl ganska snabbt att det var inte det jag skulle göra med, i livet.
Men var då, gick det konkurs eller?
Det gick i konkurs. Jag har suttit i rådhuset och med en sån där jurist och svurit en ed att alla skulder och tillgångar är som listat.
Men varför fick ni en konkurs? Kunde inte likvidera? Det är lite grann käpphäst med att man försöker liksom inte kursa bolaget. Man måste försöka betala sin leverantör och likvidera bolaget. Sådär. Men det gjorde inte ni.
Nej, alltså anledningen till att jag satt i rådhuset, det var för att jag fortfarande stod kvar i styrelsen. Men bolaget konkursade faktiskt 2 år efter att jag lämnade. Så jag lämnade efter 2 år. Mm. Och sen så drev de vidare det, min medgrundare, och han tog in en annan vd. Och,
hur var det då? Det låter jobbigt att sitta kvar i något som man lite grann inte varit ansvarig för de sista 2 åren.
Ja, tips är att gå ut ur en styrelse om man inte har koll på en verksamhet längre.
Hoppas att du går ur breaket styrelse då. Men vi har sunda finanser, hoppas jag. Hade vi i alla fall börjat spela in den här podden. Men ändå intressant, jag vet att vi, jag tror faktiskt jag så läste den i, du är ju krönikör också på Breaket, jag läste en krönik, du hade ett sms från en av våra reportrar som har sökt dig då kring den här konkursen. Men det var förklaringen då, att du kände att du var inte riktigt relevant, för då har du slutat jobba då, du svarade i alla fall inte på den där frågan då, när vi ringde frågor som hände liksom.
Nej, och det var 2 år efter att jag lämnat.
Just
så
det.
Jag hade liksom ingen koll på verksamheten vid den tidpunkten. Och det jag vet att när jag lämnade så hade man redan påbörjat diskussioner med vissa andra aktörer om att sälja plattformen. Mm. Det var en väldigt stabil och bra plattform, men det fanns liksom ingen, det fanns inga pengar i verksamheten på det
men
sättet.
Nu var det då? Liksom, att det var lite grann som en blixt från klar himmel att det bolaget var konkurs och du satt i styrelsen? Eller var det...
Ja, absolut.
Ja. Och hur var det då? Uppleva det?
Jag tror att jag var för ung för att förstå hur allvarligt det hade kunnat vara.
Jag fattar.
Min mamma fick säkert panik, men jag klarade mig undan det där.
Men det är ändå intressant, för min känsla är att man i Sverige, på 2 sätt tycker jag lite grann Sverige kring konkurs. Man har liksom pratat, jag är gammal, 50 plus, och liksom det pratas om att det måste bli mindre stigmatiserande och vara drivet på oss och sen går det konkurs. Och att det då liksom nu har blivit lite bättre, är min känsla. Att det inte är så farligt liksom att gå konkurs. Även om det är såklart en allvarlig sak på ett sätt. Men vad är din känsla? Har du liksom, är det fortfarande liksom något som folk tycker är dåligt på CV-t liksom? Eller hur känns det kring det här med konkurs?
Ja, alltså jag tror att jag har klarat mig undan den där negativa publiciteten, om man ska säga, för att jag har gått och gjort någonting annat efter, och jag har synts och jag har hört. Så jag tror att jag har skrivit en krönika bland annat där jag pratar om hur den kulturen är så annorlunda i USA, att man hyllar verkligen konkurser, men oftast är ju det för att de här entreprenörerna går iväg och startar 2-3 bolag till om det är så att de misslyckas återigen. Men i Sverige så är det ganska ovanligt att misslyckade entreprenörer gör exakt samma typ av stora resa igen. Vi ser liksom inte entreprenörer göra det där om och om igen, förutom liksom vissa av de här, Jens Nylander och några av de här få personerna som verkligen har syns och hörs. Men det känns inte som att det är lika vanligt. Det känns som att man tar ett stabilt jobb när man lämnar en startup och så går man vidare.
Just det. Så du tror att det gör att det... Men du tror inte att man inte, liksom den dörren inte är öppen längre? Att man kan dra igång en ny... Okej, Jens Lande gjorde det då, men generellt så? Det var...
Jo, jag tror att det är en norm som föder en norm som påverkar människor, som förstärker normen. Alltså, det är ju inte lättare för att investerare tycker att det är mindre intressant att investera än någon som har konkursat bolag.
Hur ser du själv då? Om du får någon som kommer och pitchar och så ser du att det finns en konkurs i bagaget så att säga.
Jag är sjukt glad över att de har gjort alla andra misstag i ett bolag tidigare.
Seriöst eller?
Ja,
det är verkligen inte så något som ligger en till last då? Du ställer frågor om det antar jag i alla fall.
Ja, alltså det beror ju jättemycket på varför de gick i konken. Men jag har ju gjort det själv, så jag kan ju liksom inte döma någon annan för det.
Nej.
Och i mitt fall så handlade det mycket mer om... Ja, jag lämnade och jag hade inte så bra koll på bolaget, och nu har jag lärt mig det att så ska man inte göra.
Nej,
liksom.
Jag känner ju ganska bra. Jag är ganska förvånad att du bara liksom glömmer av att du är styrelseledamot i ett bolag. Så, ja. Chockad.
Ja, jag var 23 år gammal också.
Ja, det är så.
Komma ihåg.
Jag tänkte komma in lite grann på det här med SSE Business Lab, eller det som jag kallar för startupfabriken på Handels, Handelsinkubator. När jag kollade då i min tunga research på LinkedIn där, och så såg jag att du kom in där som operativ chef Men jag dessvärre inte skrivit på vilket år det var för min LinkedIn. När var det?
2018.
Det spelade inte jättestor roll, men 2018, ja, precis. Mm. Men då tänker jag så här. Du hade gått på Handels då och sen, jag tror du hade något mellanjobb så att säga. Mm. Men sen kom du tillbaka efter ett år ungefär.
Mm.
Var det givet liksom att gå tillbaka till Handels? Det kändes inte, funderade på någonting kring det? Eller var det i stor skillnad jämfört med att plugga på Handels?
Alltså det roliga med min resa på Handels är att jag lämnade kandidaten där och sa jag kommer aldrig mer sätta min fot på Handels.
Mm.
För att jag kände att jag absolut inte passade in. Alltså jag var så långt ifrån normen av vad en handelsstudent var. Jag tyckte inte det var kul att göra det de tyckte det var kul att göra. Jag hade nästan inga vänner när jag gick ut från Handels som var handelsmänniskor.
Berätta lite mer om det. Hur var du och hur var handelsnormen?
jag kom in och liksom första dagen var jag så här, okej, bra, nu har jag satsat på betyg i hela mitt liv. Det här är dagen jag slutar göra det. För nu har jag kommit in på Handels och det var det jag ville.
Just det.
Medans, och det här tror jag liksom är, så blir det när man sätter 300 personer i samma rum som alltid har varit bäst i sina klasser runt om i världen, i Sverige. Liksom, och sätter dem i samma rum och säger de, ja bra, du är inte bäst längre. Varsågod, kör. Och det tar så hårt på folk. Och det gör att en del blir då ännu mer prestationsmänniskor. Ja. Och ska liksom bevisa för alla att de kan. Och då skapas ju mycket så här sociala normer och var man ska jobba någonstans, vart man ska ha internship någonstans, vilka människor man ska känna. Och liksom det blir lite popularitetstävling.
Mm, mm.
Och det där kände jag mig absolut inte hemma i.
Men du tänker att det triggar igång det här liksom, att man hamnar med 300 högpresterande personer, då ska man prestera ännu högre. Så att säga. Är det du menar? Eller?
Ja, jag tror för då blir man liksom, helt plötsligt så får man en insikt av att jag är inte bäst.
Nej.
Men det är ju hela min identitet att jag är bäst.
Ja, och då blir det jobbigt.
Och då blir det jobbigt.
Men du då? Du var ju också bäst.
Ja, men jag visste liksom, jag hade ändå läst entreprenörskap på gymnasiet. Jag hade umgått med alla de här människorna som, det var ju liksom en annan i min klass som gick till Handels. Och alla ville bara starta bolag. Och jag visste också att jag skulle starta bolag. Jag visste att jag kommer inte behöva mina betyg.
Mm.
Trodde.
Mm, mm.
Att jag inte skulle behöva mina betyg för att jag skulle anställa mig själv.
Jag fattar. Och det har stämt hittills att du inte behövt söka på dina betyg?
Jag har inte behövt mina betyg, men jag har inte, absolut inte varit egen sen dess.
Nej,
liksom.
Nej. Så du går ut där för handelssektionen och säger, hit kommer jag aldrig mer. Och sen så ett år senare då, så kommer du tillbaka. Vad kom så att du ändå tyckte att jag skulle nog hoppa på det här?
Nej, men Douglas Stark som var vd för mig här på Business
Douglas Stark, som nu är medgrann till Voi, va?
Exakt. Mm. Han pluggade jag tillsammans med på Handels. Och vi var liksom två av väldigt, väldigt få människor som antingen var intresserade av att starta bolag eller jobba på någon startup. Och han jobbade på Budbee på den tiden.
Mm.
Ringde han mig när den här organisationen fick mer pengar och började anställa folk. Det var bara han som var anställd på den tiden. Och så sa han, du som vill förändra mentaliteten och normerna kring entreprenörskap och handel, som tycker att det är viktigt att folk ska kunna gå sina egna vägar och att det ska finnas fler människor som liksom tar beslut för att de själva vill det, inte för att de följer någon norm, kan inte du komma hit och göra det? Och då kunde jag inte säga nej.
För att du kände ett krav göra, eller kände du bara gick igång på den idén? Liksom,
nej, men mitt syfte i livet som jag alltid drivs av och som jag liksom drar mig till ställen, det är att kunna ha en positiv påverkan på så många människor som möjligt.
Mm, mm.
Och det var så tydligt att så här, okej, jag pluggade med massa människor som började jobba på konsultbyråer och investmentbanker för att de trodde att det var det som var meningen med livet. För att det var det de lärde sig var normen på något sätt.
Mm.
Och om jag kan få alla de här människorna att se att det finns andra vägar i livet. Och man behöver inte börja jobba på en investmentbank bara för att någon säger det. Utan man kan också jobba på ett techbolag eller starta eget. Och att ge andra människor förutsättningar för att testa på det gratis i en väldigt snäll miljö som vår inkubator ändå har varit.
Mm.
Det var superspännande.
Och hur har det gått då? Har du lyckats ändra normen lite grann på Handels, tycker du, utifrån det?
Ja, jag tror att det är därför jag har stannat så länge, för att det har gått långsamt.
Är det så? Okej. Okay.
Men jag tror att nu är det är jättestor skillnad nu mot när jag började. Jag var och träffade en partner och ett gäng på Goldman Sachs häromdagen. Mm.
Investmentbanken Goldman Sachs.
Och då var det ett gäng då som hade pluggat på Handels.
Var en partner på Goldman Sachs?
En partner på Goldman Sachs och sen så några associates.
Då är man riktigt tungviktare.
Ja.
Ja.
och skulle prata lite om vad vi gör med fonden. Och liksom, vi har ju mycket, Goldman och vi har ju ändå en del gemensamt i vilka bolag som de supportar och vilka transaktioner de har varit med i. Och så där. Men då satt ändå alla unga nyexade från handel och sa, men Business Lab, jag har massa kompisar som har läst det här programmet hos er.
Mm,
och
kul.
När jag pluggade på handel så var det ingen som visste vad Business Lab var.
Aha, så det var så det,
jag kände ändå, då kände jag stolthet över att jag kan ändå sitta med folk på Goldman Sachs som vet att det ändå fanns en inkubator. Sen så att de gick hit, det säger för mig att de har gjort ett aktivt val i att de vill jobba på en investmentbank. Men mina kursare visste inte ens att alternativet fanns att bli entreprenör, och det var liksom inte norm.
Men jag vet själv att jag har suttit och brukar säga alltid att Sebastian Samekovs och Viktor Niklas Jakobsson och Niklas Ahlberg, de körde ju på Grunder i Klarna och satt upp på handelsinkubator och så blev det en fantastisk succé och sådär. Och så min bild har varit att lite att de öppnade dörren på handel så gjorde att nu var det massa som ville bli entreprenörer på handel. Men det var inte riktigt sant, för det var ju länge tillbaka i tiden när de gick på inkubatorn.
Det var ju 2004-2005.
Just det. Och du sa datumet 20, när var det du...
Jag läste 2013-2016.
Okej, så 10 år senare hade det fortfarande inte hänt så mycket. Nej. Intressant.
Ja. Vi var typ 10 pers på 3 år, liksom 900 studenter som umgicks och pratade bolagsbyggande.
Oj.
Och då drev jag ändå inte bolag då, utan jag var bara intresserad av det.
Aha.
Sen så var det jättemånga som kom från gymnasiet och hade drivit UF-företag och liksom tyckte att det var spännande, men ändå rörde sig till andra branscher ganska snabbt.
Mm. Och om man ska sätta, det kanske inte går, men sätt siffror på liksom hur mycket, om du nu var typ 10-15 som var intresserade när du gick på handel, så nu har du ändå byggt en av Europas mest framgångsrika inkubatorer. Hur ungefär skulle du uppskatta, hur många är det som idag liksom hänger i era sfär liksom på handels?
Ja, alltså vi kör program för 30 studenter varje år på handel, så... Det rullar ju ändå ganska bra, och efter ett tag så har man gått igenom ganska mycket folk. Jag skulle säga att det finns nog ingen på handel som inte känner till Business Lab eller vet att det finns möjlighet att engagera sig på något sätt om man är intresserad av entreprenörskap, och att ribban är väldigt låg om man känner att man är intresserad av att göra någonting.
Just det. Men fortfarande finns det en bit kvar då liksom. Det är fortfarande Absolut. Mycket att man ska bli managementkonsult eller jobba på investmentbank när man går på handels.
Och alltså, min vision har aldrig varit att det inte ska bli några managementkonsulter eller investmentbanker som kommer ut från handels. Nej, verkligen inte. Det är mer bara att jag tycker att det ska finnas tillräckligt mycket möjligheter och förutsättningar för att kunna göra ett aktivt val att ta ett beslut som man själv vill.
Mm.
Inte som någon annan säger att man borde.
Du var inne på det här med att Douglas Stark då lite grann sålde in där till dig. Han var vd på inkubatorn då, men ganska snart blev du vd, och han zoomade ut kan man säga och drog igång Voi då ihop med Fredrik Jern bland annat. Jag minns det som att ni satt typ ihop nästan när de drog igång Voi, var det så eller?
Ja, så backstoryn är att Douglas rekryterade mig. Jag hade hört på stan att han höll på att starta något bolag, eller han satt i styrelsen för något nystartat bolag, och någon som sa, men typ elskotrar, och jag var typ så här, jag har elskotrar typ som det där bolaget som gör elskotrar till sjukhus typ. De bara, nej, alltså elskotrar på stan liksom. Jag bara, aha, okej. Och samma dag som jag skulle signa det där så frågade jag honom, okej, men innan jag signar det här, jag vill ju jättegärna jobba med dig, men jag hör rykten på stan om att du ska starta bolag. Och då sa han, så fort du har signat det där så kommer jag ringa rektorn och säga upp mig.
Okay.
Då sa jag, men hallå, jag vill ju jobba med dig. Han bara, du kommer ha så jävla mycket bra förutsättningar för att göra det här till ditt. Du är entreprenöriell, du vill det här. Om det inte passar dig så kan du bara sluta. För jag var ändå egen konsult vid den tiden, så jag hade inte så mycket att förlora. Och jag köpte det, och sen dess har jag varit här i 6 år. Så det var ju ett bra beslut av honom. Men då fick jag ju en överlämning som... inte blev så mycket, nu sitter jag ner med dig här och berättar vad du ska göra, utan han sa, vet du vad, då hade de kommit in på inkubatorn med Voi, och så sa han, du kan få sitta mitt emot mig och så kan du få ställa frågor när som helst, och du kan få fråga när du inte förstår någonting, och så svarar jag, men jag kan liksom inte sitta och ha en överlämning med dig. Så det blev så att jag satt mitt emot Voi under deras första 6 månader där.
Och hur var det då? Nu ska vi prata om dig framförallt, men man är lite nyfiken på vad som har haft en skakresa både upp och ner och lite mitt emellan. Och så där. Men hur var det att kunna, sen har du gjort en dokumentär om det. Ja. Vad var dina erfarenheter när du satt så nära liksom, någon som höll på att dra igång ett forum? Och nu värderas det i alla fall någon miljard eller två.
Ja, helt otroligt. Alltså, ja. Jag hänvisar alltid till dem när jag pratar om bra entreprenörer och... Man såg det direkt.
Mm.
Alltså jag tror att människor som tror att man, entreprenörer, men så här, det växer fram och liksom det, man behöver inte få en känsla direkt, men det kanske tar något år av att jobba tillsammans och så märker man det där. Jag bara nej, alltså nej. Det är bullshit. Det är, man märker det i sekunden som man sätter sig ner med dem och börjar jobba med dem. Och,
hur var det då? Kan du bli ännu mer? Hur var de liksom när de satt då?
De var otroligt agila. Mm. Alltså löste problem otroligt fort. Och engagerade jättemycket människor. Alltså, vi hade säkert ett kontor med 200 sparkcyklar och 40 pers bara från Voi vid en given tidpunkt. Liksom.
Jaha, de tog över inkubatorn.
Ja, och då har vi 55 platser. Men de satt i sofforna och de satt och jobbade i mötesrum. Och liksom, de hade människor som de engagerade på något otroligt sätt. Och det var allt ifrån deras gamla kurser från Handels till vänner, till liksom gymnasiestudenter som ville engagera sig och... allt ifrån så här fem personer som bara satt och bokförde till människor som verkligen hjälpte dem att lösa konkreta problem i operations liksom.
Jag får mig något minne om att du sa att du aldrig sett någon som hasslar så mycket som Douglas då. På vilket sätt tänkte du då? Liksom? Är det i positiv märkelse negativ?
ja, verkligen. Alltså, de fick ju den här första orden, den första riktiga orden på 1200 sparkcyklar. De var ju de här superstandard sparkcyklarna från Kina som de beställde bara rakt av. Och satte på liksom en Voi klisterlapp på dem där.
Ja.
Och sen så fick de ju direkt från staden så här, app, alla de här 1200 skotarna som ni har ställt ut, de ska ha en ringklocka. Man får inte ha en sån där. Och då gick de till Clas Ohlson och köpte 1200 ringklockor och satt och installerade dem manuellt på kontoret på varenda elskoter.
Okay.
Alltså det är liksom man kan ju tänka efter och beställa allt det där från första början och kontrollera att man har allting på plats och så här. Men de gjorde det, det fanns inga stänkskärmar på de här första skotrarna. De klippte ut PET-flaskor och liksom klistrade på de där skotrarna för att de skulle ha stänkskärmar. Alltså, de löste problem. Det fanns inte ett problem som de hade i mer än 24 timmar. Liksom.
Blir du inte sugen på att hoppa på då? När du såg den här?
Jag tror att jag var så otroligt ny i rollen på Business Lab att jag inte riktigt fattade att det här var någonting som jag skulle kunna hoppa på och hänga med på.
Jag fattar, men, och du hade ju också din mission liksom, att bygga Business Lab då, för den var väl inte helt färdigbyggd känns det så, under Douglas arbete. Men du, idag rankas ju ni då som en av Europas bästa inkubatorer utav Financial Times. Vad var det ni gjorde då? Du jobbar, vi ska komma in på din fond nu, men du är ändå fortfarande sitter i samma lokaler och har ju verkligen varit kvinna bakom det här tycker jag. Vad är det som gjort, vad du gjorde rätt liksom? Vad är det som gjort att det blivit så bra?
Alltså jag hade ju lyxen av att sitta med den här påsen pengar som Douglas hade fått för att kunna anställa mig. Och jag skulle då kunna anställa tre personer till. Så man gick ju från att ha 1,5 FT här till att kunna ha 4 FT-er. Och det var tack vare en donation från Erling Perssons familjestiftelse som gjorde att liksom vi kunde bygga upp verksamheten. Så jag var ju i en väldigt tacksam position för att jag började exakt samtidigt som den här påsen pengar skulle börja sätta sig i arbete. Och så hade vi 5 år på oss att bevisa vad vi kunde göra med de här medlen och i så fall skulle vi potentiellt kunna få förlängning. Så jag hade ju en väldigt tydlig målbild av att okej, men jag har 5 år på mig att bygga upp någonting med de här pengarna. Så vi dels så anställde vi en partner ansvarig det första vi gjorde för att jag fattade att om vi inte får förlängt med de här pengarna så måste vi har kunnat tjäna egna pengar.
Just det. Alltså på någon som drar in sponsorer kan man säga.
Exakt. Ja. Och efter 1-2 år så omsatte vi kanske 1 miljon per år på de där partnerskapen. Men så började jag bygga på fonden samtidigt. För att jag visste att okej, men det här kan ju också potentiellt dela ut pengar som man kan överleva verksamheten på. Jag var ju otroligt naiv att jag tänkte att jag skulle kunna bygga en fond då och få utdelning inom 5 år. Men,
ja. Alltså, men redan inte. Då började du skissa på den fonden.
Ja. Ja, du vet, jag kom från näringslivet. Vi hade byggt bolag. Någon sa till mig, ja du lever på donationer nu, varsågod. Gör nollresultat. Jag bara,
nej.
Det är inte så kul.
Ja, jag förstår.
Och så blev det så. Och sen så vi programmatiserade jättemycket av det vi redan gjorde. Byggde nya program. Jag minns att när jag kom in i inkubatorn med Simple Events, då var det bara ganska hög för att komma in. Så vi byggde program, först Activate-programmet som är liksom tidigare skede som man kan söka med bara en pitch deck och team och lite pyttelite marknadsvalidering. Och sen så byggde vi också ID som då är för studenter. Nu idag för både KTH, Handels och GIH studenter som på något sätt är intresserade av entreprenörskap och som vill testa på, som kan göra det. Mm. Och båda de här programmen då i tidigare skede är gratis. Så vi har liksom flyttat verksamheten lite mer mot utbildningssidan och sen så har vi professionaliserat Incubate som är där vi numera också investerar mycket, mycket mer. Och där kostar det att gå programmet och det är liksom, du ska jobba heltid med ditt bolag och det, du ska bygga
alltså, det kostar
som...
att gå, man, som entreprenör som man ska jobba, vara med där så får man betala hur mycket då för att liksom... Så...
500 kronor i månaden per person.
Jaha, det var inte så farligt. Det ska man klara kanske.
Ja, när man börjar. Och sen så ja. Ökar det där i och med varje 6 månader som man sitter kvar. Ja, okay. Vi tar ju inte optioner eller någonting. Alltså, på det sättet så är vi fortfarande väldigt mycket av en utbildningsverksamhet. Sen så tar vi betalt för att man ska ha incitament att jobba och vara här. Typ.
Just det. Mm. Och sen, men sen den stora betalningen kanske är då i form att ni kan investera de här bolagen då i den här fonden, eller?
Absolut. Ja. Det tror jag.
Just det. Och du fick alltså tidigt idén till den här fonden.
Mm.
Berätta om tanken bakom. Vad är pitchen? Så att säga, när man ska investera i den här fonden. Varför tror du att det är en bra idé?
Ja, alltså det började med att vi hade väldigt många bolag som sökte Almi-lån. Och på 250-300 000 kanske det var på den tiden.
Mm.
Och så satt vi i sådana processer hela tiden med Almi. Och försökte få ut de här pengarna. Det var 9% ränta och liksom i nollräntetid. Och det var... kanske konstig finansiering på något sätt, men ändå bra pengar för bolagen i det tidiga skedet.
Mm.
Samtidigt som Sting hade Propel Capital som de hade investerat från flera år. Det började startas andra inkubatorsfonder. Men det som de här andra inkubatorsfonderna inte gjorde var att följdinvestera. Och det gjorde att man siktade på liksom 1,3-1,5 gånger pengarna tillbaka till investerarna kanske.
Mm.
Men att själva argumentet ut mot att investera i deras fonder var att få access till dealflow och träffa entreprenörer, träffa andra investerare, alltså mer de här kanske mjuka aspekterna.
Alltså om man investerar i en sån fond så fick man kanske kunna vara med och investera längre fram också liksom i samma bolag eller...
Ja. Ja, och inte officiellt på något sätt men för att man har den här relationen. Och det som vi gör annorlunda är att vi fokuserar på att investerarna ska få access till alla de här mjuka delarna som dealflow och nätverk till andra investerare. Men också möjlighet att göra pengar på själva fonden för att vi gör följdinvesteringar.
Man får liksom båda delarna egentligen.
Exakt. Också.
Ja, just det. Och det är klart att om man hade investerat från starten, det hade varit en ganska bra investering i den här fonden. För ni har ju då Klarna och Voi, Budbee.
Ja,
både Budbee och Voi har ju fått dra ner ganska mycket på sin värdering. Men det hade ändå varit väldigt bra investeringar, va?
Ja.
Har ni räknat på det liksom, om ni hade varit med?
Absolut, så... Det som jag gjorde, det första jag gjorde för att försöka förstå, kommer det här vara en lönsam investering för oss och för våra investerare i fonden? Det var att jag tog ut nyemissionsdata på alla de 197 bolagen som vi hade tagit in då 2019.
Mm.
Så 2021 till 2019. Och så jag har alla datum på när bolagen kom in i programmen och liksom... satt ihop det då med all nyemissionsdata och så sa jag, okej, men om vi investerar 300 000 i varje bolag när de kommer in och sen så konverteras det till aktier i nästa nyemission, till den värderingen som sätts, hur går det då för alla de här innehaven och hur går det för hela portföljen? Och då är det, vi maxar investeringen i Klarna, Budbee, Voi, Brighter, Fastator. Brighter och Fastator går i konken. Klarna, Budbee, Voi returnerar alla fonden enskilt.
Mm-hmm.
Alla andra 192 bolag gör inte ens skillnad på fonden.
Mm. Och returnerar det på vanlig svenska att ni får på.
Man får tillbaka pengarna och beroende på vilket bolag då lite mer. Så, ja. Och då var själva strategin då i modellen var, vi håller bolagen i 9 år och sen så säljer vi vid första säljtillfället efter 9 år. Det är år 11 för Klarna, år 9 för Budbee och Voi hade ju inte kommit så långt. De hade ju kommit 1-2 år kanske när jag modellerade upp det här. Så... mer i teorin liksom. Och sen så investerar vi max 10 miljoner i ett samma bolag men tar bara pro rata. Och tittar man om vi hade gått upp till 20 miljoner i Klarna, Budbee, Voi så hade vi returnerat jättebra med pengar även om vi hade sålt Klarna år 11. Då var de värderade till 1,7 miljarder dollar.
Mm.
Så ändå inte i närheten ens var de värderade på sin lägsta nivå nu nyligen.
Just det.
Och hade ändå returnerat fonden flera gånger.
Men det där är historia så att säga. Är du, känner du dig komfortabel i att det kommer bli lika bra framåt? För det är ju riktigt stora, riktiga miljardsuccéer liksom, som har producerats där.
Ja, alltså jag tror att det som är intressant med fonder som jag tycker man pratar för lite om, det är att nu när det börjar finnas ganska mycket fonder på marknaden och entreprenörerna kan göra mer av ett val, absolut att entreprenörer har mindre leverage än vad investerare har, men de kan vara mer selektiva, framförallt de som är väldigt, väldigt duktiga. Då handlar det om vem av investerarna som har access till de bästa bolagen. Och vi har access absolut, absolut tidigast, för vi investerar före alla andra investerare. Så och vi gör det på väldigt grundarvänliga villkor. Vi gör det i en miljö där vi inte tar betalt knappt för det vi ger i värde. Det är ett bra varumärke att ha på Captable att sitta med Handels. Vi har ett jättestort nätverk av investerare som vi kan trycka ut i de här bolagen. Liksom. Det finns ett jättestort värde av att ha med oss och vi har access. Så jag tror att om vi numera då tar in och ska investera i 15-20 bolag per år, och historiskt tog in mellan 8 och 10 bolag per år, och vi är en helt annan tid. Bolagen kommer till oss på ett helt annat sätt för att vi har en fond. Vi rankade bäst i Europa. Och jag tror att det värdet som vi nu erbjuder är så mycket tydligare ut mot entreprenören. Och vi lever också upp till förväntningarna på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare.
Jag kommer att investera. Jag har pengar. Men nu har du fått in 100 miljoner, så du kanske inte behöver några pengar.
Nej, det är tanken.
Ja,
nu ska det vara klart. Ja.
Men du, jag såg på på din LinkedIn-profil att du gör egna investeringar också.
Ja.
Och det stod, var intressant. Du skrev att du investerar bara i bolag dina och kvinnor.
Ja, minst en kvinnlig grundare.
Ja, varför då?
För att jag tycker att männen har så mycket access till kapital ändå. Och då tänker jag att om jag ska bidra med mina pengar, som är absolut inte är stora summor med mitt privata kapital, då tycker jag att det ska gå till en grupp som inte har access på samma sätt.
För det är ju bara några procent, va, som går till renodlade, när det är bara kvinnliga team då, va?
14% till team med minst en kvinnlig medgrundare.
Just det, men när det är rena kvinnor, då är det bara 3-4, tror jag, 2-3 kanske.
Ja, men varför ska man premiera enbart kvinnliga team om man inte ska premiera enbart manliga team?
Men oavsett, om vi säger 13% då,
ja,
då är det en väldigt liten andel då. Vad kommer det så då? Vad är din tes på, eller teoriken igen?
Jag tror
det kanske är mer fakta i målet, jag vet inte.
Ja, det här är en jätteintressant diskussion. Jag tror att vi har investerare har väldigt mycket förutfattade meningar av vad en framgångsrik entreprenör är. Alltså tittar man även på liksom manliga entreprenörer, så är det ju jättetydligt att de som hyllas är Elon Musk och Steve Jobs, och liksom en av våra investerare som är en jätteframgångsrik entreprenör, Willard Aldrich, han är liksom den snällaste människan, trevligaste, tar hand om sina anställda liksom.
Vad har han grundat?
Han grundade ett bolag som heter Cobalt Music, jobbar med musikrättigheter.
Just det.
Blivit jättestor, men han beskrivs ju inte i stora uppslag, det skrivs inga biografier om honom, och liksom, han är inte kul att skriva om, för han är inte så där liksom
extrovert liksom,
han är extrovert, men han är liksom inte galen.
Nej, nej.
Han har lyckats för att han är världens trevligaste person och får med sig människor liksom.
Men ska man inte som investerare se någon göra? Man ska väl söka efter den bästa avkastningen liksom, vem som kan leverera bäst liksom.
I en drömvärld, absolut. Ja. Men jag tror att investerare följer väldigt mycket liksom tecken på vad är en bra entreprenör, och det här har jag sett förut, och det här är liksom, allt vi gör bygger ju på erfarenhet. Och även nu, jag i mitt jobb dagligen tittar ju tillbaka på vad jag har upplevt tidigare och jobbat med Voi och jobbat med de här typen av bolag som har blivit väldigt framgångsrika, och försöker hitta vad har de gemensamt. Men för det är ju ingen som vet.
Nej.
Och hade vi vetat det, så hade inte vår bransch funnits, för då hade det varit väldigt enkelt att investera i entreprenörer.
Men nu tänker du kring, ni har ju ett ganska snävt investeringsperspektiv, eller hur? För ni investerar ju bara i bolag som kommer från handel, så och det kallas ju inte för inte elitskolan, och det är inte speciellt inkluderande egentligen. Alltså, hur tänker du kring det? Att ni väljer bort så pass många spännande entreprenörer som inte liksom hänger på handel?
Jag tror att det finns otrolig potential att investera i alla entreprenörer, men jag startade ändå den här fonden när jag jobbade på Handelshögskolan, för att jag såg att absolut, det finns jättemånga privilegierade personer som pluggar på Handels, men det finns också väldigt många som inte har access till kapital, som inte har föräldrar som kan öppna dörrar, som inte kommer från en familj där alla andra har pluggat på Handels och liksom känner någon som kan stoppa in den där family and friends miljonen. Och för dem så var det mycket svårare att starta bolag. Så för mig har det handlat väldigt mycket om att skapa någonting som ger alla på Handels samma förutsättningar att göra någonting.
Just det. Men du, är du partner? Du, vad kallar du det på ditt riskkapitalbolag?
Jag är vd.
Du är vd?
Ja.
Ish partner kan man säga kanske.
Ja, jag är investerare så jag är limited partner.
Ja, just det, limited partner, precis. Nej, men jag, apropå det här med liksom, vad kapitalet hamnar och vem det är som investerar, så jag såg faktiskt här ute på väggen när jag satt upp en plansch med som innebörden att det fanns fler Johan och Henrik i, som partners då på riskkapitalbolag än kvinnor.
Mm, mm.
Alltså män med namnet Johan och Henrik. Är det samma orsak eller vad kommer det sig att det är så himla få kvinnor som är partners? Alltså partners, det är liksom den tyngsta rollen, delägare kan man säga på ett riskkapitalbolag. Mm. Är det samma orsak eller vad ser du någon annan förklaring till det?
Ja, jag tror att män har haft lättast att passa in i den normen som beskrivs för vad liksom en partner på ett riskkapitalbolag ska vara. Sen så historiskt sett så är det också tidiga entreprenörer som har startat bolag som har gjort en exit i sitt eget bolag som bygger upp en fond med de pengarna, och där har vi liksom inte haft lika mycket kvinnor, så bara på grund av det så har vi nog sett mycket fler män. Men jag tycker att det är väldigt intressant, för typ tittar man på Saminvest som är vår statliga riskkapitalfond som investerar i andra fonder, så har ju de en marknadsstandard för vad de tittar på och investerar i som är otroligt, otroligt snäv, som absolut inte premierar andra typer av partners än den här väldigt stereotypiska mannen som är
från exit. Förklara, vad kan det vara för kriterier de har?
Utan att bli för teknisk kanske. Men så till exempel när man startar en fond så säger man att alla partners ska gå in med sitt egna kapital in i fonden, och det ska motsvara ungefär 1-3% av fonden. Och då tänker man kanske så här, ja men det är ju väldigt mycket pengar om man startar en fond på 600-800 miljoner som de flesta männen har startat som första fond här i Sverige. Och då kanske man tänker så här, ja men då kanske en kvinna eller kvinnliga partner startar en 100 miljoners fond. Men då är man för liten för Saminvest. Och då kanske man tänker så här, ja men vi har en lägre andel investering från partnerteamet men liksom större fonda. Ja men då är det också svårt, för det finns ju en gräns för hur mycket man ska investera så att man ändå har skin in the game enligt
dem. Just det.
Och sen så kanske man säger att ja, men, vi istället för att dela kapitalet mellan investerare och partnerteamet 80-20, som är den här standardmodellen, investerarna får 80% av avkastningen och partnerteamet får 20% av avkastningen, så säger man kanske så här, men vi har en lägre avgift men vi tar 30% av avkastningen och ni får 70%, för att vi ska verkligen bevisa för er att så här, vi tar inte era pengar i bara avgifter, utan vi jobbar faktiskt för våra pengar, och det är först när vi får avkastning som vi får våra pengar.
Mm.
Ja, men då är det är tillåtet inte heller Saminvest. Saminvest gör bara 80-20.
Mm.
Så liksom de snävar in.
Men jag tänkte det första exemplet där med att man kräver att man skulle investera och så 1-3%. Så vad tycker du lösningen där, att sänka den nivån helt enkelt, eller vad?
Jag tycker att man kan titta på den förmögenheten som partnersarna har och känna att okej, men i förhållande till sin egen ekonomi så har jag skin in the game.
Just det.
Och det är ju ganska lätt att göra. Det är bara att ta ut ett utdrag från Skatteverket. Liksom.
Ja, men precis. Vad har du sagt det där då? Att det är Saminvest? Har du framfört det? Vad säger
du? Ja, Magnus har kontinuerliga dialoger om det här.
Vad är liksom historien bakom det? För ibland kan det vara bara att det bara blivit så på något sätt. Liksom, eller har du...
Och det tror jag absolut. Alltså, jag tror att det är ganska få personer eller företag som är liksom misogyna. Jag tror att det är ganska mycket mer... Liksom, man följer normer, det har alltid varit på ett visst sätt, och att ändra någonting, då ska man ändå ha någon form av argument bakom det och förstå. Och jag tror att Saminvest historiskt, de har inte förstått att det här stoppar upp för investeringar i kvinnor. De har mål på att det ska vara 40-60 i könsfördelning bland deras partners i de fonderna som de investerar i.
Mm-hmm. Och så går det här emot då egentligen, så det blir intressant.
Ja, och när jag pratade med Magnus om det här, då var det mycket som han,
Magnus
Skåninge, som numera är vd, men som var ansvarig för fondinvesteringar förut. Då kändes det ändå som att det var mycket nytt för honom.
Ja, ja.
Det här. Och det, du vet, jag tycker att det är jättespännande att lära mig och lära ut och förklara för andra människor. Och jag tror att så länge man inte blamar folk eller liksom är... att man försöker liksom shama någon för att de gör fel, då tror jag att man kan förändra det där ganska snabbt. För så här, okej, men du har inte varit medveten om att det här skapar hinder för dig att hitta kvinnor och nå upp till ditt mål. Mm. Okej, men bra, titta, här har vi löst det.
Det tror jag är en bra poäng faktiskt, för det kan jag utifrån mitt perspektiv, vit man plus 50 liksom. Mm. Man märker ändå en viss rädsla, inklusive själv kanske, att man får trampa fel liksom. Man vet inte alltid vad, och det är absolut kritik mot en själv att man bör ta reda på koll så att säga. Men det finns också liksom, ibland kan jag tycka att man hugger folk lite väl snabbt liksom, så
ja, det tycker jag hela tiden. Så. Jag tycker att det är jätteproblematiskt att vi gör så. Och att vi inte är nyfikna och tacksamma över att folk vill lära sig och vill engagera sig och vill förändra sitt arbete.
I vilket sammanhang tycker du att man hugger folk för mycket?
Jag tycker vi gör det i investeringar jättemycket. Alltså, att hela den här 2% kapital går till kvinnor tycker jag är problematisk. För att det finns ingenting som säger att team av bara kvinnor är bättre än team av bara män. Jag, gång på gång så säger jag, okej, kan vi prata 14%?
Mm. Mm.
Vi ska inte prata liksom bara kvinnor. Det är välgörenhet.
Mm.
Att vi ska lyfta bara kvinnliga team för att de är kvinnor och de är liksom underserved i marknaden. Men vi ska lyfta team som är mixade, alltså som har mångfald. Det är det som är viktigt. Där finns det bevis på att de skapar bättre avkastning.
Och du investerar i, alltså, i mixade team. Det är det som är din... Du vill att en kvinna ska vara med minst en. Ja, men fattar. Ja, men intressant. Det där är något som vi i media absolut kan ta åt oss också. För det är väldigt tydligt den här bilden, bara 2% liksom. Mm. Alltså rent rubrikmässigt. Eller inget. Men det där, ja, det tar jag med mig.
Bra.
Du har ju gjort en rejäl resa med att plocka in då nästan 100 miljoner i kapital. Hur går det till liksom, när man startar en investmentbolag? Va?
Det är faktiskt en registrerad AF-fond.
Det är en fond, en fond. Starta en fond och sen så tar man in kapital. Liksom. För vi, på Break har vi skrivit mycket om hur man plockar in riskkapital då, alltså till en startup. Men en fond, är det samma sak eller är det något som skiljer sig mycket? Eller,
det är typ exakt samma sak.
Det är så? Det är så. Ja.
Jag brukar alltid säga att resekapital handlar bara om relationer, det här herd mentality, FOMO, social proof, alltså alla de här små psykologiska aspekterna av att ja, men man vill känna att det är dags nu och det finns möjlighet att investera nu men inte senare, och allt det här som entreprenörer spelar på och försöker kanske spela spelet lite för att investerare ändå blir så där intresserade om det går snabbt eller om det är kort deadline eller om det skulle kunna vara. Men med en fond så har man lite mindre spelrum i det där, för att du har liksom, du stänger liksom inte om 2 veckor och man måste bestämma sig nu, utan man har ju oftast en fundraisingperiod på 1-2 år, och då är det
så länge.
Ja, i den här marknaden så är det nog mycket så. För oss har det varit det. Det har liksom tagit tid verkligen. Och på ett sätt har det varit jättebra, för att några av de investerarna som kommer in nu, de hade jag aldrig fått med mig i första stängning eller för 2 år sedan. Men de kommer
varför då? För
vi hade liksom inte bevisat oss då. Det var en ny fond, vi hade aldrig investerat förut. Visst, vi kunde kolla på de här 197 bolagen i portföljen, men hade vi haft access till dem, hade de tackat ja till den här investeringen. Nu har vi liksom 17 bolag som vi har investerat i eller har committat till. Och man kan titta på den portföljen, man kan se att det finns några otroliga guldkorn i den där portföljen som verkligen kommer kunna bli någonting. Man kan se att vi fortsätter resa kapital. Jag har väl kanske bevisat mig lite inför vissa investerare. Det finns mer legitimitet i verksamheten.
Men hur har den där resan varit då? Om du tog 1-2 år, du hade hoppats kanske på, nu bara gissa, att du slår i alla fall knappt 1 år kanske.
Länge.
Hur har det varit liksom? Har det varit stressigt eller har det varit känns ganska cool eller där liksom, eller hur?
Ja, jag skulle säga att det första halvåret när vi reste kapital, då var det bara mycket ute och träffa människor och lära känna investerare. Och sen så tog vi lite av en paus under 1 år och fokuserade mer på våra investeringar. Jag gjorde det väldigt aktivt, och sen så har det varit nu ett halvår av att resa kapital igen. Så jag har liksom inte alltid varit ute och träffa investerare, och det hade jag nog inte orkat riktigt. Men
vad är jobbigast med att vara ute och träffa investerare?
Alla nej. Jag har 167 nej i min bakficka för den här fonden.
167 nej? Mm. Och hur många jag?
Jag tror att det kommer bli 52 kanske. Nu har jag 48.
Jag sitter och tänker högt där. Det är ju många nej. Men det är ändå ganska bra ratio. På,
men absolut. Och då har vi 500 personer i vårt CRM-system.
Just det. Så du har varit...
jag har varit i dialog med väldigt många fler.
Ja, jag fattar, jag fattar.
Men 167 konkreta nej.
Ja, det är sånt tar ju såklart.
Absolut, och det är det som är grejen. Att alla säger så här, ja, men ett nej är närmare ett ja. Ja. Och man kan ju alla... Herregud, jag sitter och säger till våra bolag. Liksom, jag hatar mig själv. men så är det ju verkligen. Ja. Och jag lär mig så otroligt mycket varenda gång någon säger nej. Och på ett sätt så har det ändå varit skönt att det här är liksom inte min bebis på samma sätt som kanske mitt bolag var. Det är absolut en organisation som jag känner att jag är väldigt nära. Mm. Men jag har liksom kunnat lite ta avstånd från att det är inte mig de investerar i. De investerar ju i den här verksamheten som ska investera i andra bolag. Och över flera år efter att jag har lämnat. Liksom. Så jag har ändå kunnat vara nyfiken på varför säger folk nej och varför passar inte. Och anpassa pitchen och... liksom hela tiden utveckla. Och det är ju ett sätt att också lära sig och göra nya grejer och liksom inte fastna i gamla mönster.
Men det låter ju nästan inte, kanske inte oseriöst, men det låter inte sådär vad ska man kalla det, analytiskt och vetenskapligt direkt när huruvida någon gör en investering eller inte liksom, utifrån hur du beskrev det. Har någon funderat kring det? Liksom att... du beskrev det liksom att det handlar om att skapa lite så här FOMO, att man vill komma in i fonden och det är mycket relationer som är liksom avgörande. Du pratar inte om liksom så här hårda avkastningsmått. Jag förstår att du drar sådana också, att du har en rejäl pitch och visar upp sådär. Men du, spontant själv, så var det du nämnde liksom i den här pitch-situationen, hur man får in kapital.
Ja, jag tror att i alla bolagsfall, och som jag känner igen mig väldigt mycket i den här fasen, och liksom bland de vi jobbar med, då pitchar vi någonting som inte finns. Alltså, absolut, jag kan säga att jag tror att det kommer bli 3-5 gånger pengarna på 10 år, men who knows? Och så här, jag kan visa Excel-modellen och jag kan liksom, bolagen kan visa en budget och bolagen kan visa vad de tror att de kommer sälja och hur de kommer växa och så här. Men allting är ju bara hypoteser. Och när vi investerare frågar bolagen om de här budgetarna så är det ju, vi är ju medvetna om att det är hypoteser, men vi vill se hur de tänker. Och det är ingenting som vi kommer liksom hålla dem vid om vi är så att vi investerar. Men det är ändå ett sätt att förstå, få en förståelse för hur stort entreprenörerna tror att deras bolag kommer bli. Och på samma sätt så tror jag att grundpitchen för oss med fonden, det är också liksom, det här är det vi vill bygga, det här är visionen, och varför det är lättare nu är för att vi har mer på plats. Vi har stängt mer kapital, vi har investerat i flera bolag, vi kan liksom visa upp någonting, och precis som när man reser nästa runda i ett bolag så har man också lite mer traction att visa på, och så kan man komma lite närmare det där analytiska beslutet kanske.
Just det.
Men jag tror att det var jättemånga investerare i första vändan som satsade på vår vision och våra driv och Handelshögskolans varumärke och liksom allt det här som fanns när det absolut inte fanns ett enda bolag i portföljen.
Nej, för jag måste säga, när jag hörde det första gången så tänkte jag så här, det här, hon kommer få in pengar på en vecka liksom. Det är bara att ringa till Handelsnätverk, men det var ett jobb att göra.
Nej, absolut. Jag tror att det som har varit tufft för oss är att vi ber om ganska stora tickets från folk.
Ja.
Alltså, och
tickets, det är alltså hur stor andel de måste investera,
ja,
då?
Ja.
Kanske 1 miljon eller 2, 5?
Ja,
eller,
2 miljoner minst, ja, i den här stängningen. Och det blir ju så då att, alltså jämfört med andra VC-fonder så är det en jättelåg minsta ticket. Men jämfört med, alltså ungefär hälften av alla våra fondinvesterare gör sin första fondinvestering i oss. Så de är ju mer vana att investera 200, 300, kanske max 500 000 i ett och samma bolag. Så det har ju också varit ett arbete i att förklara hur en fond kan vara ett komplement till en existerande portfölj. Att det kan vara ett sätt att få deal flow och att det kan vara ett sätt att också få access till andra investerare, få nätverket. Det finns väldigt många olika delar som kan vara attraktivt för investerare, och jag skulle säga att om du tittar på vår investerarbas och frågar varför de har investerat så skulle de nog ge ganska olika svar. För vi är allt ifrån Bonnier Capital som är jättestor institutionell spelare till liksom små investerare som en av dem har liksom aldrig gjort en investering någonsin och gjorde sin första investering i oss.
Vem var det?
Det kan jag inte säga.
Något som jag alltid är väldigt intresserad av, det är att liksom få en temperaturmätare på marknaden. Liksom. Hur är liksom, klimatet just nu? Liksom? Vi har haft några noteringar utav inte techbolag men andra typer av bolag och det, börsen har gått bra och sådär och räntorna ska vi förhoppningsvis börja sänkas nu. Men vad är din take liksom, på om du fokar på techindustrin? Och ska vi be om lite ursäkt för att det bullrar lite grann här på, men det är allt för att det byggs och händer mycket saker på den här inkubatorn hela tiden. Men, men jag hoppas att ni hör vad jag säger. Men, ja. Men vad är din take på marknaden nu? Om du kan ta en sån bred fråga helt enkelt. Ja. Vad skulle du beskriva den?
Alltså jag är väldigt intresserad av den noterade marknaden också. Och den onoterade marknaden följer ju väldigt mycket den noterade, men ibland liksom ett år, upp till ett år efter. Och jag tror att vi har börjat se konkurser nu i den onoterade marknaden och det liksom är större bolag som inte överlever. Jag tror att det kommer fortsätta för att även om liksom inflationssiffrorna nu sjönk, vi förväntar oss en räntesänkning tidigare än vad vi trodde, så tror jag att den noterade marknaden då kommer att följa snart, eller så är det redan inprisat, men liksom på något sätt. Och sen så tror jag att den onoterade marknaden kommer lägga efter 6 månader, ett halvår kanske.
Eller alltså 6 månader, ett år. Att det är tjurigt på den onoterade marknaden längre än på den noterade kan man säga.
Ja. Och liksom, vi har ju vissa investerare som tycker att värderingen inte har gått ner tillräckligt mycket på liksom sidnivå ännu.
Just det. Och det tycker jag är intressant, för det har man hört ganska mycket kring att värderingen inte kommit ner tillräckligt och sådär, men nu börjar det kanske bli bättre och säger vissa, men andra säger andra. Men vad är din bild? Liksom? Har det bara, och det är också svårt, jag förstår att det är en svår fråga, det är som bred marknad och så, men vad är din känsla generellt? Liksom? Har de bara kommit ikapp de onoterade värderingsminskningarna versus börsen då liksom?
Jag tror att den onoterade marknaden kommer alltid vara rätt irrationell när det kommer till värderingar. Det var en investerare som jag pratade med häromdagen som sa så här: jag förstår inte varför man säger värderingar. Det är ju pris. Alltså, det är inte, du kan inte säga så här, men bolaget tog in 5 miljoner på en 25 miljoners värdering och det är liksom bolag. Om någon skulle köpa hela bolaget idag så skulle de köpa det för 25 miljoner. Det är inte sant.
Nej.
Ju pris på de där 20% av aktierna som kostade 5 miljoner.
Just det.
Och det är ju, så är det ju i den onoterade marknaden på ett helt annat sätt. Och då kan man ju titta på alla de här aspekterna som hur hypat ett bolag är, i vilken bransch de är i, vad de har för tailwind och trender som rör dem framåt. Liksom. Och värderingarna är fortfarande jättemycket baserat på vision och framtidsförhoppningar och allt sånt där. Och då, jag tror inte att värderingarna kommer gå ner på de bolagen som är superhypade i en bransch som nu sticker iväg, typ AI och climate tech och allt sånt där. Men jag tror att vi har heller inte sett en bubbla i tech på samma sätt som vi såg 2001 och liksom 2008 till viss del. Så jag tror att vi kommer ta oss ur från det här ganska snabbt och värderingarna kommer nog absolut börja vända tillbaka snart.
Men hur är det, jag tänker för er, för ni, visst är det så att ni investerar, vad sa du, 300 000 var det va? Och till en nästan fast procentsats då eller?
Nej, låter våran konvertibel konvertera i nästa runda och sen så till 20% rabatt om det är senare än 3 månader sedan.
Okej, okay. Så vad innebär det då om du skulle förklara på till din mamma till exempel, eller till mig?
Så vi säger så här, att vi stoppar in 300 000 nu i ett lån typ som konverterar till aktier. Så vi får aktier när någon annan investerare kommer in och också investerar.
I ett senare skede då?
Ja, men för att vi har stoppat in pengar tidigare än vad de här andra investerarna kommer in så får vi en rabatt på det priset som sätts per aktie.
Just det.
När de här investerarna kommer in senare.
Just det.
Och den rabatten är då 20%. Men vi, utöver den rabatten så konverterar vi till samma pris som de investerarna som kommer in.
Men jag bara funderar på dum fråga. Men hur har ni påverkats då utav den här eventuella, det har varit en nedgång på värderingen. Liksom hur påverkas ni då? För då får ni i senare skede en liten större andel då för samma. Det är egentligen så man kan se det.
Just det. Det är det som är bra med konvertibel lån. Att du investerar tidigare och sen så för att du investerar tidigare så får du en rabatt. Men du säger inte till vilket pris du kommer betala. Sen så finns det ett maxtak på våra konvertibler som är på 50 miljoner. Som är ändå ganska högt för att, med tanke på att vi gör investeringar före pre-seed.
Alltså 50 miljoner värdering eller för hela bolaget då?
Ja, för hela bolaget.
Jag förstår.
Men jag tror att Alltså för oss, med den här portföljen på 17 bolag, så har vi inte gjort en enda följdinvestering ännu. Alltså vi har inte haft en enda möjlighet att se någon värderingsförändring ens på de bolagen som vi gick in.
Och är det liksom en tecken på hur kall marknaden är, så att säga, att de inte har gjort någon ytterligare runda, eller vad skulle du säga?
Nej, alltså vi gjorde vår första investering för 1,5 år sedan, så det är mer att bolagen inte har rest kapital igen.
Men då slår man ju någon borde nästan ha hunnit dit, va? Eller? Nej.
Ja, men det första bolaget vi investerade i tog in 9 miljoner. Så de
har klarar sig en stund till. Då. Ja, jag förstår. Men du var inne lite grann på segment som är heta nu. Sådär. Vilka områden tycker du är mest spännande? Liksom, om vi pratar om de här väldigt tidiga fasen som du är.
Mm. Alltså jag är inte så mycket för så här branscher specifikt.
Nej.
Det som vi ser väldigt mycket nu hos oss är bolag som gör super, super nischade need-to-have-produkter och tjänster som verkligen, så här, kunden är villig att köpa direkt, det är problem som de sitter med som de tycker är jättejobbiga. Det kanske inte är liksom världens största marknad, men man bygger en produkt som man antingen kan då bredda ut mot samma kund, alltså sälja ut fler tjänster och produkter inom, till samma liksom person eller bolag som man säljer till, eller att man kan liksom öka LTV, man kan se till att lifetime value av kunderna, så att de är kvar längre, eller på något sätt att man tjänar mer pengar på samma kund. För så man har samma customer acquisition cost, så att man liksom inte behöver betala mer för varje kund som kommer in. Och att man gör någon lite sådär, det finns en vision på något sätt, men den här wedgen av att ja, men här är vi nu och det här är det vi vill fokusera på, det här problemet vill vi lösa för den här kunden.
Mm.
Det gör ändå att vi kan bevisa att det finns en marknad och vi kan resa vår första runda på den traction vi får från det och sådär. Det tror jag är liksom, den här tiden kommer karaktäriseras av att vi ser bolag som verkligen löser tydliga problem, som skapar värde för kunden direkt, som kunden är villig att betala för, som inte är liksom någon sociala medieplattform som vi ska tjäna pengar på om 5 år och allting är hype fram tills dess liksom.
Och det förenklat då, det är det som du helst investerar i, sen spelar inte roll om det är AI, climate tech eller e-handel liksom.
Nej.
Nej.
Alltså, och sen så är de olika bolagen har ju otroligt olika värderingar nu. Liksom. Jämför e-handel som värderas till 1-2 gånger omsättningen i våra faser till liksom AI som är helt otroliga runder i vissa fall.
Mm.
Och för oss, det påverkar ju oss för vi får olika ägande i de olika bolagen.
Just det.
Men jag skulle inte säga att vi har sett den typen av liksom, stora skillnader ännu. Vi kanske gör det.
Är det din känsla att det är någon form av AI-bubbla i investerarsegmentet, så alltså att det trissas upp så mycket?
Absolut. Mest för att jag tror att AI, alltså det är en exponentiell kurva i hur lättillgängligt det blir att få access till teknologin.
Mm.
Och när vi investerade i AI för 1 år sedan, då var det liksom nytt. Och det var väldigt få människor som kunde skriva kod inom det, och det var några experter som man kunde dra i, men de var väldigt få och sådär.
Mm.
Medan nu, liksom, titta på KTH, hur många som har börjat lära sig att utveckla och skriva algoritmer och som fattar att det här är viktigt, eller bygger plugins till ChatGPT.
Så du menar att det är ganska lätt att gå bort sig som investerare? Att man, det som var liksom, kändes väldigt nydanande och intressant för 1 år sedan, helt plötsligt är det liksom, alla har det, eller alla kan det? Liksom.
Ja, och jag tror att jag är nog inte den enda investeraren som ser det. Jag pratar med andra investerare som säger så här, ja, men vi funderar på att investera i det här bolaget, men vi vet också att en av deras konkurrenter har rest 500 miljoner kronor och så här, vem vinner, det här lilla svenska bolaget eller de här som har rest 500 miljoner kronor? Ja, men antagligen de här som har rest 500 miljoner kronor.
Mm.
För det handlar bara om speed market.
Vilket tycker du är mest spännande svenska AI-bolaget just nu då? Nu skulle du tvingas välja ut något.
Mm.
Och inte ta ur din egen portfölj om du har några AI-bolag där.
Det är ju mycket bolag som har varit och så, som har varit så här legal AI-bolag.
Just det.
Alltså Leia bland annat, som har blivit väldigt omskrivna. Men även,
Leia, har de varit...
Ja, de har ju varit Activate Program.
Mm, just det. Det är ju ett riktigt tätt bolag. De var ju på ett event där nu. För att droppa lite siffror, vad det är. Alltså, var det väl, de omsätter, var det 10 miljoner ungefär nu på årsbasis. Mm. Och sen så skulle de omsätta 100 om 1 år och 1 miljard om 2 år. Otrolig utveckling.
Mm. Mm.
Och de gör väl då... hur ska du förklara? Eller ska jag förklara?
De hjälper väl juristbyråer och jurister att... samla in och använda data och skapa dokument. Och så.
Precis. Jag snackade med en advokat som använder det i sitt dagliga värv. Han sa som ett exempel bara att det som tog honom typ 4-5 timmar att göra något avtal tog honom, ja, du vet, 3 minuter eller något sånt där. Så det, man förstår verkligen nyttan av det. Ja, men spännande. Så det är ett bolag som har kommit från ert kluster så att säga. Men tyvärr har ni inte investerat i det? Eller?
Nej, vi har inte investerat i dem. De gick i samma värld som ett bolag som heter Kura, gamla Lawlab, som också är skitduktiga inom legal AI. Mm. De bolagen började med exakt samma idé hos oss. Och sen så har de liksom splittrat lite på sig och gjort olika saker. Och Kura jobbar med att hjälpa och liksom läsa. Ja, de läser in massa prejudikat och gamla liksom papper och samlar den datan för jurister att kunna söka i istället. Så mera sök och LIA är mer liksom generativa AI.
Och de har ni investerat i?
Nej, vi investerar inte i det programmet.
Har du missat båda?
kanske vi investerar i någon dag, jag vet inte.
Nej, jag får hoppas på det. Jag får hoppas på att se var det landar någonstans. Men du gör lite egen investering, förstår jag. Men om du skulle beskriva din portfölj då, hur ser den ut? Är det mycket onoterat eller är det mycket noterade aktier? Eller?
Ja, nästan alltid noterat. Men för att jag älskar börsen så mycket. Och sen så mitt
onoterat... Varför älskar du börsen?
Varför?
Jag älskar börsen, ja.
Nej, men jag har alltid älskat pengar. Aha. Och liksom se pengar växa. Ja. Och jag spenderar jättelite pengar. Aha. Men jag tycker att det är så kul att investera i fonder och aktier. Och liksom, det har gått bra för mig, för en av mina första fonder var Swedbank Roburs nyteknikfond. Och den gick ju så himla bra.
Hängde du med de killarna till den här TIN-fonder också?
Jag gjorde det, och sen så gick jag faktiskt ur dem när de investerade i Evolution Gaming. För jag investerar inte i...
Aha. Bra. Det var ju bra, olika aspekter. Det var ju bra också, för det gick väl inte så bra för dem.
Nej, ganska bra timing. Tänk att man kan göra bättre avkastning på etiska investeringar. Så konstigt.
Underbart. Ja. Men du, vad intressant. Om du skulle om du hade 10 miljoner och skulle placera på låt säga 5 års sikt, då får du inte investera i handelsfonden då.
Nej, men sluta.
Lite bit för det där. Men förutom handelsfonden, vad skulle du investera i då? Om man liksom har en ganska hög risknivå och man behöver inte ha pengarna på 5 år.
Ja, på 5 år så tror jag att det hade varit svårt. Men då skulle jag investera i någon scale-up som redan går bra. Mm. Med 10 miljoner så får man ju access. Men försöka att kanske investera i 10 bolag som alla verkar gå bra, och haka på någon annan professionell investerare som gör att man kan komma in med en miljons ticket på någon lite större runda. Jag skulle råda väldigt få människor att investera i väldigt, väldigt tidigt skede om det är så att man vill ha ut pengarna på 5 år. Vill man ha ut pengarna på 10 år eller 15 år, då skulle jag absolut säga att investera i 10, 15, kanske 20 av våra bolag här borta. Och se vad som händer.
Kul också, antar jag. Och liksom följa dem lite
jag
mer
tycker
konkret.
Att det är mycket roligare att investera i tidigt skede. Hur kul är det egentligen att investera i ett av de här, nu ska jag inte nämna några, men ett av de här bolagen som det går jättebra för? Och
Sandvik
alla...
Atlas Copco.
Men jag tänkte mera typ... Sana Labs och de här som det redan går bra för, som absolut kommer växa, men de har liksom inte samma exponentiella resa framför sig, troligen. Jag vet inte, men det är liksom mer ett säkert bett. Sen så skulle jag ju, om jag ska vara riktigt professionell, så skulle jag ju kanske diversifiera det här lite across och ha lite på börsen och i fonder och man måste ändå skapa en välbalanserad portfölj.
Bra tips där. Du, fast jag har slut på frågorna. Känns det som, har jag glömt någon fråga? Något som borde liksom lyft? Brukar jag ställa frågan till de flesta jag intervjuar?
Ja, alltså skulle du fråga mig vad mitt framgångsrecept är?
Ja, men by the way, vad är ditt framgångsrecept?
En sak som jag tänker på faktiskt väldigt mycket, på tal om det här med investeringar och att det är mycket relationer och liksom allting som jag har gjort genom hela min karriär har verkligen varit relationer. Man kan säga det i förbifarten sådär, men jag tycker att det som jag har gjort som har absolut haft liksom högst avkastning, det är att hjälpa andra människor. För det har hjälpt mig tillbaka 1000 gånger om. Och jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade haft den mentaliteten av att Jag ville lära känna så mycket folk som möjligt. Jag ville hjälpa så många som möjligt. Och sen så ibland så bad jag om hjälp också. Och så liksom byggde man relationer på det sättet. Men det är väldigt få investerare i den här fonden som inte känner mig eller Andreas sen innan. Som inte har sett hur vi jobbar. Som inte har varit i våra lokaler och upplevt det vi upplever varje dag. Och det är liksom, man kan inte investera på analytiska 3-5 gånger pengarna. Liksom gissningar, utan alla kommer alltid investera baserat på människor och relationer. Och ska jag råda någon att göra någonting så är det att fokusera på vilka människor man känner och hjälper. Och om man har hjälpt någon annan före det så har man så himla mycket lättare att be om hjälp.
Bra slutord tycker jag. Mm. Jag tackar så mycket för att du var med.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Vi hörs i styrelserummet eventuellt.
Ja, det ser jag fram emot.
Ha
det
bra.
Detsamma.
Då har det blivit dags för eftersnack. Jag och Sofia Wallén på Swedbank kör ut sånt efter varje intervju vi gör här i vår poddserie tillsammans med Swedbank. Och mitt emot mig här i poddstudion sitter då som vanligt, får man väl säga nu efter andra gången. Välkommen Sofia.
Stort tack Stefan. Härligt att vara här.
Ja, visst är det. Du, tanken är ju att vi i det här eftersnacket ska lite grann försöka reflektera och analysera då vad som har sagts i intervjun. Och denna gång var det Julia Delin som jag försökte grilla lite grann. Har du någon spontan tanke? Var det något att lyssna på, tycker du?
Ja, men absolut. Det är inte varje dag man får ett sånt här unikt tillfälle att få lyssna in på dialoger som sker mellan entreprenör och investerare. Och det märks ju att ni båda två har väldigt god och fin erfarenhet kring det där. Sen så, om jag får lyfta in en till grej då direkt här. Ja. Jag gillade det matematiska som Julia lyfte fram. Just att kunna bryta ner problem och klä det med data just för att underbygga olika säljpitchar. Research, det kan ju ta lite tid, men det bäddar ju också för en enklare och mer proffsiga dialoger framåt. Jag tyckte det var inspirerande.
Ja, hon hade ju väldigt tung erfarenhet här. Hon var någon form av mattegeni där på högstadiet tror jag det var. Intressant också det tyckte jag. Hon gick på Handels då och sen så när hon lämnade, jag tror att hon sa att hon slog igen den där ekporten in till Handelshögskolan. Hon sa, slog igen den sista gången, tänkte hon aldrig mera, hon skulle inte komma tillbaka dit, typ så sa hon. Men sen var hon tillbaka efter ett år. Vad tänker du om det?
Nej, men det var ju ändå intressant just det hon pratade om, det här med att bryta normen, att man har en förutfattad bild också kring Handels, att det kan vara en produktion av managementkonsulter och vassa ekonomer eller bankers. Men att det också kan vara någonting som bygger någonting nytt och innovativt just kopplat till entreprenörskap. Och det går ju också att skapa någonting som är lite nytt och hett. Även om det kanske är kopplat till gamla finnande koncept.
Ja, verkligen. Faktum är att jag träffade Handelshögskolans rektor här nu bara för någon vecka. Sen var det väl, heter han, Lars Strandegård tror han heter. Och han jobbar också väldigt aktivt just med att bredda det här. Så inget fel då, inget ont om managementkonsulter och investmentbankier.
Absolut,
men alla kan inte bli det, tänker man. Eller kan det bli?
Nej, många kan väl vara det, men de ska ju vara det för någonting också. Då behövs det ju också företag och entreprenörer som driver den delen.
Inget ont om dem, men det skulle ändå vara ett hemskt samhälle om bara var managementkonsulter och investmentbankier.
Ja,
jag älskar faktiskt de två yrkesgrupperna. Jag tycker det är rätt spännande, men alla kan inte bli det helt enkelt. Ja, ni fattar vad jag menar. Men du, sen så tyckte jag en sak som jag i alla fall tyckte var roligt, att, eller roligt, intressant var när hon plockade upp. Det var ju det här, hon berättade om att hon har gått konkurs. Det är ju lite stigmatiserande i samhället idag. Vad kände du, eller var det något som du tyckte var intressant att lyssna på? Då
ja, jag tror också, speciellt i de här tiderna när det var lite tuffare, så tycker jag att det var väldigt fint att hon ödmjukt och öppet verkligen lyfte upp den erfarenheten som hon har haft och hur det också kan vara gynnsamt för henne nu som investerare att kunna sätta på sig den formen av glasögon när hon går in och kollar på olika bolag och gör de analyserna. Mm. Så att det är verkligen lärdomar och erfarenhet som hon har med sig och som vi många kan också lära oss av. Så att det är jätteinspirerande.
Nej, men jag håller med dig. Jag tror verkligen att det måste ändå vara en fördel för henne i, när hon nu ska göra investeringar, precis som hon var inne på. Liksom, och hålla den erfarenheten i bagaget. Så att säga.
Ja.
Hoppas verkligen att det inte blir en sån plump i protokollet som det ändå i vissa delar av näringslivet uppfattas fortfarande, tycker jag, just den här konkursgrejen.
Ja, det beror ju också på hur man har hanterat.
Exakt så.
Det är ju det som är det viktiga.
Och jag kan väl vara lite självkritisk mot mig själv. Alltså, jag vet ju själv som journalist, ser man en konkurs, vi kollar ju ganska ofta på folks engagemang helt enkelt, så, och ser man en konkurs då är det ju alltid liksom, man ska inte säga att det är någon jättestor varningsklocka som ringer, men man kollar alltid extra på det sådär. Så det, ja, det där har vi nog, alla har lite någonting att lära sig helt enkelt. Du, något annat du fastnar för i intervjun?
Jag gillade det hon nämnde kring framgångsrecept.
Precis, det är det också.
Eller hur? Ja, hon hade ändå det genom hela podden, men sen så bad hon också att knyta samman det där mot slutet också. Att kunna hjälpa så många andra människor som möjligt. Det är väl en jättefin drivkraft.
Ja, verkligen. Och även, tror jag, lönsam drivkraft. Det brukar jag gilla. Liksom, man gör, både gör gott och tjänar pengar samtidigt. Liksom. Det går ihop. Liksom. Det är väl lite grann när marknadsekonomin funkar som bäst på något sätt kanske.
Och också grundat i en väldig passion. Och ifall man får den passionen kopplat till drivkraften så känns också jobbet inte lika jobbigt, tror jag, i sig. Det finns ett högre syfte att kunna fylla. Och sen bygger man ju också återigen det här med relationer. Alltså vi är människor och vi är inte robotar. Och jag tycker det är också väldigt fint att vi knyter an till det.
Verkligen. Du... dags för mig att runda av här om det inte är något mer vi vill lyfta.
Nej, jag tycker väl, eller om vi ska gå in lite grann på det här med matematik och data och liknande. Jag tyckte ändå som sagt att det är väldigt viktigt, men just det här med det mänskliga. Vi får inte glömma det även om vi blir allt mer datadrivna framåt. Så underbyggda datadrivna beslut, absolut, men vi är ju människor också.
Precis, trots AI-utvecklingen här så finns det plats för oss vanliga människor också.
Absolut.
Hoppas jag. Det tror jag stenhårt på faktiskt. Du, kul att snacka med dig som vanligt, Sofia. Och vi har ju ytterligare ett samtal framför oss, det känns ju kul.
Mm, det har vi.
För då kommer vi nästa vecka snacka efter att jag gjort intervju med en kvinna som heter Adeline Sterner. Hon har ju bland annat drivit Kids Brand Store och Kaja var hon vd för också. Och har nu en ny spännande satsning på gång som jag hoppas hon ska berätta mer för mig om när vi gör denna intervju. Det tycker jag verkligen ska lyssna in på. Det ska bli spännande också för att resonera då med dig, Sofia, kring intervjun och se om du kommer framåt hett. Tror du att du gör det?
Absolut.
Väldigt ledande fråga dig också.
Nyfiken redan nu.
Ja, men det är bra. Då ses vi då. Ha det bra.
Ha det gott.